Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Löparsnack. Jag heter Agnete Danneberg och snart ska ni få höra två starka och snabba löpare. Idrottare och atleter som på olika sätt följer sina egna vägar. Ida Nilsson och Joey Bolin. Trots att de på sistone knappast tränat för att bli snabba på milen så sprang de överraskande in som trea och sexa på SM-milen som avgjordes i mitten av juni här i Stockholm. Och det är alltid kul när löpare presterar mot sina odds. Prestationer som överraskar blir man trots allt lite extra inspirerad av. Och nog inspirerar de här löparna annars också. Ida Nilsson vann i våras det prestigefyllda ultraloppet Transvulkania. Och för cirka 10 år sedan var hon meriterad löpare och svensk mästare på 5000 meter och 3000 meter hinder. Joey Bolin vann hinderbaneloppet Toughest förra året och som 17-åring sprang hon Finnkampen och kom trea på Lidingöloppet bland annat. Vi blev i alla fall väldigt nyfikna. Med tanke på det här med vikten av att träna grenspecifikt. Vad är deras upplägg? Är verkligen all träning bra träning? Även för en hängiven och meriterad löpare? Varsågod, avsnitt 26 med Ida och Joey. Hej Ida och Joey, välkomna.
Tack så mycket.
Det är nu några dagar sedan SM-milen i Stockholm. Vad tänker ni?
Det är det här jag vill komma tillbaka till. Det är kul att springa i bergen så, men jag vill ju göra en snabb tid på milen igen. Så det är första liksom delen. Första stegen kan man säga.
Ja, jag tyckte det var jättekul också. För alltså, ja, jag kommer ju från banlöpning, kört terräng-SM. Och liksom, det var väldigt länge sedan jag fick vara med på ett SM. Och det är ju fortfarande många jag känner igen och känner till. Och flera gamla, det var mitt första år i K35. Och där var ju också gamla löpare som vi har sprungit många lopp ihop. Så nej, det var ju min första SM-medalj sen 2009 var senast, så det var 7 år sedan. Så att jag tyckte det var jättekul att få springa ett sånt här lopp igen och få springa snabbt. Även om jag kanske främst satsar nu på längre och på bergslopp och tycker att det är en ny utmaning och att jag kommer inte satsa på att springa snabbt på samma sätt som jag gjorde tidigare. Så tycker jag det är kul att fortsätta att blanda och köra lite gatlopp och snabbare lopp också. Och inte bara köra bergslopp eller ultralopp.
Men tävlingspsyket, tävlingsskallen var på ändå?
Ja, det är inga problem. Det är väl inte mer, alltså, man tänker nog inte så mycket på när man står där att man ska, alltså, man tävlar mer mot sig själv tror jag. Och mot sin egna kapacitet just nu i alla fall. Sen så, när jag tävlar i hinderbana eller något sånt, då är det mer att gå för vinst. Men på SM i onsdag så var det mer att tävla för min egna skull. Liksom för, ja. Så det var väl tävlingshuvudet. Det var väl inte 100% just då. Alltså jag skulle tävla och vinna så. Men det sätter ju igång någonting att man ställer sig där och gör något för alla.
Jo, men verkligen. Jag kände mig ju lite som en idiot nästan i fjol när jag märkte hur mycket jag verkligen gillar att stå på startlinjen igen. Att jag bara, men jag har ju tävlat så himla många år att jag borde ha kommit över det nu alla år jag varit borta ifrån det. Men jag tycker det är otroligt kul. Och nu på SM-milen så kom det ganska sent. För jag kände mig inte så himla bra innan. Jag var ganska seg i benen så där. Jag varit just uppe i år och sprungit i fjällen och inte... Ja, var inne i det där och springa snabbt. Men sen kände jag just på startlinjen så kom det liksom minuterna innan att jag blev grymt sugen på att tävla och på att springa och springa snabbt och med de här killarna och tjejerna runt omkring. Så att, det har ju varit en stor hjälp faktiskt nu när jag tagit mig tillbaka liksom, och att jag tycker om att tävla så mycket. Så att även och i början så var jag ju kanske inte så vältränad, så kunde jag tävla ganska bra för just jag hade den tävlingsvanan.
Det känns ändå som ni ändrar lite på vad man ska träna inför ett millopp. Ni har hållit på med skidalpinism och vertikalen och kampsport nu senast.
Alltså man har tränat så extremt mycket så det sitter väl någonstans i benen att springa liksom. Sen så om man vill göra det bättre och bättre så måste man väl gå över mer och mer till och specificera sig mer på just den delen. Men men det är skönt ändå kunna känna att man springer hyfsat snabbt fortfarande liksom. Utan så jättemycket löpning överhuvudtaget egentligen. Jag tycker också man kan märka skillnaden om man har sprungit mycket nu så här. Mycket tung terräng och mycket styrkelöpning om man säger så. Man känner ju, man har en helt annan, som i onsdag så när vi sprang upp för Västerbron. Du sa ju också Ida att du kände dig stark där liksom. Och jag kände också att det var där jag kände mig så starkast nästan. Och var på den här platta längs Långholmen. Då kände jag mig nästan, det var bara så monotomt och så otroligt svårt att springa fort där. Så det var så här, det kände jag, det tycker jag skillnaden efter man har kört mer. Ja, med styrkelöpning, liksom sprungit i backar och sprungit i myrar och i terräng och sånt. Att, ja, man gillar, kroppen gillar det här kuperade, lite mer snabba vändningar och sådana saker. Så man behöver få igång, tror jag, det här monotona rullet om man ska bli snabb där. Så känner jag i alla fall. Efter onsdags.
Ja, jag håller med om det. Det är nog det jag har svårast med, att liksom bara ligga när det är jämnt platt liksom, och springa snabbt. Att det går nästan snabbare igen när det är lite mer ojämnt eller upp och ner och svänger och sådär. Jag har inte riktigt vant benen med det. Bara ligga och mata.
Nej, jag kände också så här att man kunde liksom inte få fart på benen riktigt. Och även om jag kände mig stark just andningsmässigt och hörde många flåsta och sådär liksom sprang på. Men så kunde jag ändå inte. Jag trodde jag ändå skulle få ner tiderna. Men för mig, nu sprang ju du ändå snabbt i det. Men du har ju en annan nivå. Men jag fick inte fart liksom på benen. Fast jag kände mig så extremt stark hela loppet. Så det har jag faktiskt tänkt mycket på i veckan här. Bara undrar vad det kan vara liksom. Och hur man kan ändra på det om man ska bli snabb igen. Kanske.
Nej, men jag tänker att det är ju mycket att träna upp benen. För att som sagt, när man springer platt och längre så är det ju inte en fråga om kondition liksom. Som ett maraton liksom. En elitlöpare, det är ju ingen som har så dålig kondition att man inte kan springa ett maraton. Det har ju med det, alltså tåligheten i benen och att fortsätta rullet liksom och klara av att springa när man börjar bli sönderslagen. Och även 10 km som är korta, där börjar väl bli kanske lite mer kondition så, men det är fortfarande inte att man har en superhög puls liksom på ett platt lopp kanske. Utan mer att få den där snabbheten i benen liksom.
Men om man tycker att själva den raksträckan är trist som Söder Mälarstrand där innan Långholmen och Västerbron var för dig, Joey, är inte det en mental grej då också?
Jag har grunnat lite över det där också. Jag tänkte, för jag känner mig så extremt loj. Där, alltså, det låter ju konstigt. Så här, jag sprang ändå ganska fort. Men det var faktiskt så jag kände. Och det var som att jag väntade på att det skulle hända någonting hela tiden. Fast jag kunde inte åstadkomma det själv. Jättekonstigt. Men det kan ju ha någonting med, för nu, jag har ju varit skadad i 3 år liksom, och sprungit, har inte haft något annat alternativ än att springa liksom långa, långa backar, och blivit nedskjutsen av en bil, köra upp, blir nedskjutsen så om och om igen liksom. Och då går det ju inte så snabbt, du snittar ju inte så snabba hastigheter, och sen har det blivit mycket cykel också och sånt, så det, jag tänker att det, ja, det är skillnad, det blir en helt annan styrka i benen än att köra bana och sånt. Så det är en lärdom.
Och vad har du lärt dig av att träna annat, Ida?
Alltså jag har väl mest testat nytt för att jag inte haft något val. Alltså jag hade väl fortsatt att köra på liksom, att jag ville bli så snabb som möjligt på 3000 meter hinder. Och sen kanske gått upp liksom till andra sträckor. Men sen i och med att jag fick börja om lite så ja, kom det in liksom, dels med skidalpinism och sen med bergslöpning. Och som sagt, jag älskar ju att vara ute i naturen och i bergen. Så att, för mig så tycker jag ju det är lika roligt som det andra. Och alltså jag gillar ju liksom en utmaning och tävlingsmomentet. Och då gå tillbaka till någonting som jag gjort fast göra det mycket sämre kändes inte lockande för mig. Utan att det är roligt att försöka lära sig och behärska nya tekniker och tävlingsmoment. Så att jag kan ju inte påstå att det jag har gjort är liksom att för att springa bra på milen. Utan det är ju något som jag bara fortfarande tycker är kul att köra de loppen. Liksom. Så att jag skulle ju inte rekommendera att säga, jaha, om du blir snabb på milen ska du köra lite skidalpinism. Liksom. Utan det är ju mer en form av att jag har hittat nya spotter och nya träningssätt. Och sen är det ju klart att man håller en bra kondition uppe med allting som man tränar konditionsmässigt. Liksom. Och det hjälper ju löpningen även om man inte tränar det där jättespecifika liksom, och det är ju det man måste göra om man vill kapa några minuter och springa verkligt bra liksom.
Mm. Ja, alltså jag känner ju samma sak liksom, jag hade inte lust att gå tillbaka till löpningen och springa långsamt och sådär, så jag fick jag började med trail då när jag första loppet, för jag kände att jag ville bara tävla, men jag orkar liksom inte tävla dåligt. Eller jag tänkte, det är ingen mening med att bara tävla dåligt liksom. Utan jag vill ändå vara med men ändå inte liksom. Så jag började med trail egentligen 2012 eller någonting där, innan jag var skadad. För att jag fick malaria ett tag och kom i dålig form. Och sen så har jag liksom, jag har alltid gillat att springa i terräng, jag älskar natur och alltid bott uppe så här norr och varit mycket bergen liksom, så det har kommit automatiskt att springa berg. Sen så är det så svårt att ta sig ut till alla bergslopp tycker jag, och det som har hindrat en, i alla fall mig, till att kunna tävla i det mer, för att det är svårt att ta sig till bergsloppen. Och mycket, det har mycket med alltså utrustning och sånt att göra med vanlig löpning. Så då har jag liksom dragit mig lite för det, att jag vill egentligen springa så lätt som möjligt utan väska eller med sådär. Utan jag vill bara springa, så har det inte blivit så mycket, jättemycket bergstävlingar. Och sen så har jag alltid fått bakslag liksom av skador som har dykt upp. Så jag har liksom inte hunnit springa så jättemycket sånt. Men så blev det ju hinderbana förra året som jag gick igenom lite halvskadad då med. Men det hjälpte mig, och för jag gillar att träna och ha ett mål och gå mot det. Och då var hinderbana bra, för då kunde jag avlasta benen genom att köra överkropp och annan träning som jag inte behövde springa för. Men det var ändå en löpsport och jag kunde vinna på att vara en bra löpare. Och det var kul att jag gjorde det, och liksom erfarenhet. Och jag känner att det går att göra mycket med den sporten, och jag vill vara med och lyfta den mer. Och ja, det passar mig. Jag kommer från kampsporten också. Jag är väldigt... Kör mycket sån träning också. Även som löpare körde jag ändå liksom kampsport nästan 4 gånger i veckan. Så det var ändå mycket sån träning som passar mig med hinderbana. Ja. Så jag kan säga så här, alltså, när jag började med löpning, jag har en helt annan bakgrund än vad Ida. Alltså, jag var ju boxare liksom, så jag har väl mer bara sprungit och sen tränat boxning liksom, och så gått bra i löpningen och så fastnade jag där. Vi brukar snacka i dem att liksom under tränings eller under skadperioder att man måste släppa liksom, att man måste göra något annat, och det är ju blivit, alltså Ida har inspirerat mig till att bara så här, ja men göra något helt annat liksom, och kanske ja gå någon annan väg liksom, och inte bara tänka rehab och komma tillbaka, utan mer tänka att ja, man tar där man är liksom och gör det bästa av saken. Så därför tror jag att man har valt andra vägar, man har vågat prova nya vägar liksom.
Ja, för min del är jag ju liksom väldigt tacksam bara att jag kan springa igen och kan göra någon sorts elitidrott överhuvudtaget, för att jag hade det ju ganska illa liksom. Jag fram till 25 gick det väldigt bra liksom, inga skador, och jag bara tog för givet att det gick att köra på 2 gånger om dagen, och sen hade jag jätteproblem liksom under 10 års tid ungefär, så att med olika skador och liksom en scen när jag inte alls gjorde något på 4 år, och jag trodde det var kört liksom för alltid, så att jag vet inte, ja, det är ju på gott och ont det där liksom att ha en bas. Det är klart att de åren innan upp till 25 har hjälpt mig nu att komma tillbaka, men det var samtidigt ett väldigt långt mellanrum också liksom, så att ja, man kan gå, man vet aldrig liksom vad som kommer, man kan komma på väldigt olika vägar liksom och komma fram till samma sak.
Du började med yoga också.
Ja, det var väl efter en av mina skador, när jag väldigt ont i baksidan ett år, så att då började jag yoga mycket. Då bodde jag i Flagstaff i Arizona, och det var en jättebra yogastudio där, så att i början så var det ju ganska, alltså, det är ju för jävligt när man är en stel löpare liksom, och allt känns ju inte bekvämt liksom. Man står i den där hunden och det ska vara en avslappnande position liksom, och man är jättestel överallt. Men så var det ändå någonting som fastnade, att jag gillade liksom, det var en sån där fin historia varje gång liksom, varje yogapass liksom, så att, och så här, man sjöng ett mantra i början och så, att det var ändå lite gött att gå dit liksom, så att, och så märkte jag att det till slut liksom, att jag blev smidigare, att jag inte blev så himla stel som jag var en gång. Och sen på något sätt sant det är i att jag kanske har fortsatt att yoga från och till under åren, men att jag aldrig blev riktigt så där stel igen. Men så var det först för ska vi se, 2,5 år sedan som jag fick en ledig tid liksom på hösten där, så att jag åkte till Indien och utbildade mig till yogalärare. Så det var, ja, då lärde jag mig ytterligare liksom. Ja, nej men jag yogar varje dag, fast inte kanske så länge eller alltid så, liksom att, ja, det går lite upp och ner för mig, men nu har jag igen kommit in i en bra rutin på sommaren, att det är mycket lättare när man är ute, att i alla fall gör någon sorts yoga varje dag, men det är inte att jag gör en timme yoga varje dag liksom.
Hur tänker ni kring att få in alla de här olika delarna i träningen? Som är rörlighet och styrka.
Ja, alltså jag har ju fått kolla liksom på helheten. Jag har ju insett att man måste, för att jag ska kunna springa varje dag, så måste jag liksom se helheten på liksom, få gå ner till fotlederna, upp till knät, höft och allting, och göra allting i perfektion igen och se var den svagaste länken är, och sen försöka förbereda mig inför varje pass, inför varje löppass. Och det har ju tagit jättemycket energi från själva passen att förbereda sig varje gång inför alla pass. Men det har gett framsteg, och jag är glad att jag har fortsatt liksom att ta kontakt med olika specialister och folk som har tittat på mig och som jag har lyssnat på och snappat upp olika information Och sådär, och i början så ville man ju bara springa, men sen så insåg man att man måste träna för att kunna träna, och sen måste man träna för att kunna tävla, och sen måste man tävla för att kunna förbättra sig. Så det är liksom, man får se vilken del man är i och så får man acceptera det. Och mitt mål är att kunna springa så länge som möjligt, liksom hela livet ut. Jag, som sagt, jag har kört mycket kampsport, och där har man ju, det är så roligt, för kampsport är ju kanske den bästa träningsformen, och man märker ju liksom att både kampsport och löpning har ju lyfts jättemycket av, alltså motionärer tränar mycket, och finns olika typ ruffy och sådana saker, och jag har ju tränat där hela tiden, och det är kanske det bästa för att få en del för yoga, men alltså jag skulle säga att köra kampsport och brottning och sånt, det är typ som att få ut rörligheten optimalt, alltså det är riktigt riktigt bra helkropp, man stärker skelettet liksom jättebra, och blir stark i bålen och reflexer och balans och allting. Så kampsporten har hjälpt mig jättemycket också, att kunna luta mig på någonting när det inte är gott att kunna springa, istället för att stå på en cross trainer jättelänge, så har jag kunnat gå till kampsportshallen och träffa människor och träna socialt istället för att träna själv. Så det har varit hjälpt jättemycket också.
Ja, jag kan väl säga att i de första åren där, eller mina första skador, så var jag ju jättemotiverad och komma tillbaka snabbt och var väldigt vältränad direkt liksom. Så att då körde jag jättemycket alternativträning och styrka och sådär, så att jag bara direkt när jag kunde springa igen så sprang jag ganska snabbt, och det var väl egentligen inte så himla vettigt liksom, men när man är inne i den världen så är det liksom hela tiden en ny sommar, ett nytt mästerskap, och ja, att det är svårt att liksom bara, nej men nu ska jag chilla ett halvår här och liksom bli helt otränad. Så att jag gjorde väldigt mycket sånt under några år, och sen när jag märkte det så här, ja men när det till slut blev, ja men det här funkar liksom inte, att det kommer ta många år att läka den höftskadan jag hade, så då blev jag väl mer än bara vanlig motionär, eller liksom att jag vandrade och åkte lite skidor och sån där motionsträning. Och sen ska jag erkänna att nu när jag kan börja springa och kan träna mycket igen, så har jag varit ganska dålig på styrke- och alternativträningsbiten. För på något sätt har jag liksom övergjort det där och gått till gymmet liksom. Så jag klarar inte av att liksom göra de träning som jag tycker är tråkig längre. Och jag vet att jag faktiskt jag borde göra lite med styrka och annat, och jag tycker det är helt okej om jag får göra med andra eller bara gå på ett pass på gymmet, då tycker jag det är skitkul, eller så bara gå på ett liksom, ja, vad som helst liksom, ett boxpass på gymmet eller någonting sånt där, men att göra det själv så har jag liksom sugit ut den där motivationen, men nu känner jag att det börjar komma tillbaks, för nu börjar jag ju faktiskt inte bara vara en motionslöpare längre, utan om jag vill liksom vara skadefri och tävla på en hög nivå så måste jag göra alla delar, och det börjar jag bli motiverad till att göra igen nu också.
Jag känner att jag blir så skillnad mot dig, så jag blir så extremt bra på rehab, och bara jag kan gå till gymmet och vara där de där 20 minuterna för att göra de där övningarna och sen gå hem liksom, då jag gör det för att jag är så hungrig på löpning, så att jag ser liksom bara mer löpning om jag går och gör de där 20 minuterna på gymmet, och så kan jag springa imorgon några kilometer längre lite snabbare.
Men det är motiverande när man hittar de här grejerna som hjälper. Ja. Och det tror jag är bara att göra på slutet nu. Och då är jag motiverad att göra det också. För när man märker att ja, men det är faktiskt det här där den svaga längten är. Ja. Skitkul att träna upp. Innan fick man ju så mycket dåliga råd bara liksom att vara allmänt, ja men bålstabilitet ungefär, men inget fel på bålstabilitet liksom, eller
nej.
Ja, att man mer, alltså det är jättetråkigt att lägga en massa timmar varje dag på någonting som man inte ser effekt av, att det gäller ju att man jobbar med rätt grejer liksom och då hitta det, så är det motiverande också om man ser resultat liksom.
Precis.
Vad har ni för förebilder? Vilka inspireras ni av?
Just nu alltså, jag inspirerar.
Ja, du kan börja, Ida.
Okej. Ja, men mer och mer av folk i min närhet liksom, de som jag känner och om de gör något bra, än att jag följer någon som jag inte känner eller sådär. Den sista jag tänker nu var ju jättekul att det gick bra för Sanna Kallur, att liksom, vi är ju 81 båda två liksom, man varit i både ungdoms- och seniorlandslag och våra problem började väl egentligen ungefär samtidigt liksom, och vi hade liknande skador fast på olika ställen, en stressfaktor som aldrig läkte, och att sen valde hon att borra i den och jag valde bort det, fast det var också på tal liksom, så att nej, men man ser det är helt otroligt liksom, aldrig gett upp på alla dem, och sen att det går bra nu, det var ju helt fantastiskt att se. Men sen även andra, bara familjemedlemmar och liksom mina bröder, ibland kompisar, alla som gör bra saker liksom, och ja, för man vet mer om deras liv och vilka problem ibland de har haft, att vissa grejer kanske inte ser så häftigt ut utifrån, men att när man vet vad någon har gått igenom så imponeras man mer liksom.
Ja, jag är ju samma. Man inspireras av dem som man har i sin närhet. Och, nu har jag inspirerats jag väl mest av att köra min rehab, är ju att jag har hela skicross-landslaget som tränar samtidigt som jag gör i samma hall. Och då när man ser dem köra de här uppövningarna som man själv undrar vad de ska ge för resultat, så inser man liksom att vad idrott egentligen handlar om, eller inte vad det handlar om, men alltså att alla måste gå den här vägen, att det inte finns några genvägar, utan det är liksom alla delar ska med som sagt, och om man inte tar med dem så kommer man nog bli skadad eller inte kunna fullfölja säsongen eller så. Så ja, men se folk som, och min syrra också som nu triatlet och körde EM och så, att man ser att hon liksom struggle med liksom allting som har med elittränandet att göra, och det ger alltså energi till att fortsätta göra alla delarna liksom.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du Tränade du med Emelie Forsberg här nu i vintras? Berätta, hur var det?
Ja, det var ju väldigt spännande att få helt lära sig en ny sport. För att, som sagt, jag hade gjort några få tävlingar i Sverige och Norge vintern innan. Men det är ju en helt annan grej att komma ner där och köra världscupen och förstå vilket tempo som krävs. Och ja, men det var ju första vintern jag verkligen elittränade igen på många år också, att köra två gånger om dagen och många timmar. Så att det var ju en omställning i början. Dels att jag är ju, alltså, mycket tekniskt sett att lära i skidalpinism också, att jag inte var i så vältränad bra form när jag kom, och så höghöjden. Och ja, första tävlingarna känner man sig ju lite som om man blivit inslängd i något, liksom, att ja, jag vet inte hur det här funkar. Men det blev ju roligare och roligare, och också det här att få köra alla världscuptävlingar och lära känna de andra tjejerna från de andra länderna. Att, ja, det är ju lagen och att alla är väldigt hjälpsamma. Och, så det var väldigt kul faktiskt att helt plötsligt få en ny sport att satsa på också. För att min första inställning var väl lite mer ändå så här, men jag är främst löpare, det här är en bra vinterträning och jag gillar ju att vara ute i bergen och åka skidor, men att ändå lite att det liksom, ja, inte så där riktigt på riktigt att satsa på det. Men så kände jag nog mer och mer att nu är jag riktigt sugen på att satsa på det hela nästa vinter också och köra VM och sådär.
Jag tycker det är tillbaka ner.
Ja, det kanske inte blir Chamonix, men det blir nog någon annanstans under några månader. I alla fall när det inte är så kul i Sverige eller Norge där i januari, februari. Så att någonstans blir det.
Mm. Och är det många av de andra som kör också så där löpning liksom på sommarhalvåret? Alltså, är det en vanlig kombo eller?
Ja, de flesta kombinerar ju med något. Antingen löpning eller cykel är det vanligaste av dem faktiskt. Ganska många cyklar, och sen är det några som de kör mycket, ja, men vertikaler och lite bergslöpning. Så att, ja. Det är väl några få som nästan bara satsar på skidalpinism då och sen bara träna på sommaren. Men de allra flesta har en sommarsport också. Mm.
Är det något du är sugen på, Joey?
Nej, så jag åker snowboard. Men det ser ju jäkligt härligt ut. Alltså, jag gillar ju sommaren, du vet. Jag åker till Kenya.
Ja, just det.
Men det ser ju härligt ut. Alltså, så gör det. Men ja, det är jäkligt för mig. Jag är fortfarande inte... Jag vet inte hur du har gjort det, Ida. Men för mig är det så himla dyrt att åka iväg på sånt där. Men jag... alltså, det, för mig är det bara löpning just nu. Och sen hinderbanor också. Det ska bli... I vinter hoppas jag kunna åka iväg till Kenya igen. Träna på riktigt. Och bli... Ja, men där blir man snabb, så det ska bli kul.
Ja. Ni var ju där båda samtidigt någon gång, va? Det var länge sedan kanske.
Ja, när var det?
Ja, det var... Ja, 2009 tror jag.
Ja. Det, då var man ung. Ja, men då var verkligen i början, det var coolt att vara med er, och jag kommer ihåg att det var Musse och Mofara och alla de där var med, sprang, så det var kul. Det var så upp till Lisa Blomé var med också och så där. Jag hade ju varit där 2006 första gången, så jag för mig var sist jag var där var 2012. Eller alltså sitter jag på det här campet, sen har jag var ju förra året hos farsan. Men på det här campet då, som vi var på Ida, så var 2012, och de har ju byggt upp det nu. Nu är ju det så stort, alltså så mycket västerlänningar är ju där nu. Till skillnad från första åren var det ju, när vi var där så var det ju liksom, man åt ju bönor varje dag och i två månader utan kött eller så här. Det var, nu är det mycket bättre liksom med internetuppkoppling och sånt där.
Ja, men det var ju en häftig erfarenhet verkligen att vara på läge där, och att liksom bara en morgonjogg, att man ser hundratals löpare överallt liksom, det är man ju inte så vanligt annars liksom, klockan 5:30 på morgonen. Så att, nej, det är en fantastisk miljö att träna där, och jag är glad att jag fick göra det en gång medan jag höll på liksom på den nivån. Så det var ett bra, kul läger.
Har du följt Joey sen, Ida? För var det där ni träffades först då?
Ja, det gjorde vi, och sen var vi väl inte så där att vi träffade så mycket. Sen var det att jag stötte på henne i Åre när jag var hälsade på där, och sen kom jag in på en utbildning, så att det var väl först då vi såg varandra lite mer igen.
Så ni åkte lite skidor, tränade lite crossfit, eller vad var det du skrev?
Ja, det var mycket sånt. Då, alltså mycket längd och skidåkning, och jag åkte så mycket längdskidåkning 2 vintrar. För jag var inne där, du vet, året innan så hade jag varit skadad, och så bara nej, jag vägrar vara, vi bodde i Stockholm då, och var i Stockholm och en vinter och jobba på någon krog, så jag bara nu testar jag året liksom, så kan jag åka längdskidor ute och så där, byta miljö, och jag vill bara vara ute och vara i skogen liksom. Inte på någon cross trainer på något gym där det är 100 miljarder människor. Så det var därför jag flyttade upp, för att kunna åka längdskidor och få vara ute i skogen liksom och träna. Och sen så året hade jag hört att det skulle vara kul också med mycket folk och mycket jobb och sånt, så då passade jag på att åka dit. Jag hade varit i Abisko på sommaren där också, så jobbat på Gillabergen, så jag tyckte att jag skulle tillbaka.
Mm. Det har samlats en hel del löpare där i Åre, eller?
Alltså alla springer i år. Nej, men det är mycket... Nej, jag tror det är så att det har alltid funnits mycket löpare här, men nu har väl just berg och terräng är liksom mer i fokus nu, så folk som håller på med det har kunnat göra det mycket mer och synas mycket mer så än förut kanske, det tror jag.
Och de här vertikalloppen har blivit mer populära.
Ja, det är så sjukt att man har halkat in på det helt omedvetet, för det var det enda jag kunde träna, så jag gjorde det i 2 år liksom, sprang upp för backar och sen så bara, ha, man kan tävla i det här, och så det var ju kul. Då tänkte jag så här, ja men shit, alltså jag kanske kan tävla i löpning igen, för jag trodde inte jag skulle kunna komma tillbaka till plattlöpning liksom. Så då bara, shit fasen vad kul, jag kanske kan tävla, så bara, ja men så länge jag kan springa i alla fall så är jag nöjd. Så då tänkte jag, nej men då vill jag springa vertikalt igen. Men som sagt, det är svårt att komma ut i berg, och så, än så länge har jag inte sprungit så mycket bergslopp faktiskt som jag skulle velat, men vi får se i framtiden, hoppas att jag kan få springa mer berg.
Och de har det här vertikalloppet i Åre?
Ja. Det står ute hela tiden, så man kan köra när man vill faktiskt.
Just det, det är tiden liksom. Man ska under 20 minuter eller vad? Ja, tror du att det blir det?
Ja, det blir det. Om några veckor tror jag det blir.
Men... det är bra. Något du ska köra, Ida, vertikalen?
Ja, jag kanske kör den under fjällmaratonveckan där. Jag gjorde ju det i fjol, men ja, jag är inte jättebra faktiskt på bara uppför. Eller ganska dålig ska jag faktiskt säga. Jag vet inte, det passar mig inte riktigt. Jag är väl lite större löpare liksom, och inte varken lätt eller stark liksom. Så att jag går inte så bra uppför för mig bara, utan det... Ja, det går bättre faktiskt, tror jag, ett bergstopp som borde gå upp och ner, fast den är väl inte jättebra brant ut för heller. Men det blir ändå lite mer löpning och mer tålighet och längre tid kanske som passar mig bättre. Liksom. Men jag måste, det är ju bra att köra vertikallopp som träning liksom, för att det är ju backar i lopp. Liksom. Jag borde ju bli bättre på det också.
Det är det bara att jag tycker...
Ja. Tycker det är roligare att springa när det går inte bara uppför. Men jag ska nog köra lite fler vertikallopp kanske.
Men där fick jag en käftsmäll när jag skulle tävla vertikalt. Eller jag tänkte så här, jag är bra löpare, jag har bra kondition liksom. Det är bara att springa upp för den här backen eller så. Jag trodde jag skulle vara bra på det efter att ha tränat så, men alltså det är så jäkla, i vertikallopp så är det mycket taktik, eller man måste veta liksom. Det handlar mycket om liksom veta sin kapacitet, och det är inte som vanlig löpning, det är en helt annan grej liksom. Alltså, du jobbar mycket med styrka och alltså maxkondition eller uthållighet liksom, att du jag tror det är en viss typ av löpare som blir bra på vertikalt alltså, för det är inte bara att vara bra en löpare, utan du måste vara stark också och så det måste man träna på om man skulle bli bra, och veta, ha gjort några gånger för att veta hur man ska köra.
Och har kört just den specifika banan också, så att man vet, där kan jag ta igen mig. Och...
Ja, ja, precis. Har man för hög puls i början och drar på sig syra för tidigt, så finns det liksom inget andrum för att återhämta sig, utan då är man fast där. Och jag gjorde det där misstaget på vertikalen i år, eller förra året. Jag drog ju på mig kramp efter 100 höjdmeter, och då försvinner ju inte den krampen, utan det bara växer, och sen höll jag i sig 2 dygn efter det loppet. Så det, man lär sig av sina misstag, men det är svårt att springa bara ett vertikallopp utan att ha gjort det förut, tror jag. Man måste vara lite förberedd för att göra det bra.
Och ni som bor i Åre, ni har ju försprånget där förstås.
Ja, jag bor ju inte i Åre längre, så jag har ju faktiskt bara sprungit den där vertikalbanan den gången på tävlingen förra året liksom. Så att vi får se, det blir nog ingen, det kanske blir igen då nästa gång nu i sommar på tävlingen igen. Men annars blir det nog inte så många mer gånger.
Jag kör den där mycket, så jag hoppas. Jag gillar den alltså. Jag gillar den. Det är så som ett äventyr att ta sig upp där. Det är så här rep och stegar och ja, jag vet inte. Jag tycker det är kul att springa, men just den, det blir så här brutalt, brutalt brant. Alltså det är något coolt med det. Typ.
Men ja, och era planer nu närmast då? Hur ser det ut?
Jag ska faktiskt flyga tidigt imorgon till Chamonix och vara där en vecka och så avsluta med Mont Blanc maraton. Så att det blir kul att få komma till Chamonix nu på sommaren också och springa på stigar som det var snö på hela vintern, som jag åkt skidor i berg. Så att det är ett nytt lopp som jag aldrig sprungit heller, så det blir spännande.
Ja, jättekul. Och du sprang ju igår också, Ida, såg jag här nu.
Ja, vi hade en ny tävling på norra Öland som var 50 kilometer ut med kusten. Så att det var inte jättemånga med, men de 70 som var med tror jag tyckte det var en fin bana. Och det var ganska härligt att få ha ett lopp på många av så här fina stigar. Jag har tränat en del. Jag har varit uppe på Öland för att vi har, ja, min familj är en stor gård där, så att jag är ju lite både ölänning och kalmarit.
Uh-huh. Så de kan du nästan springa med förbundna ögon om de stigarna, eller?
Nej, det var lite nya ställen också faktiskt, för man blir ju lite så här hemma att man springer på vissa ställen ganska ofta, och här gillar jag liksom. Sen, vissa andra ställen är ju faktiskt också fina, så att det var lite blandning så mellan asfalt och stig och så gick runt där.
Mm. Så vilken vecka du har?
Ja, det blev, jag försökte ta det lite lugnare igår så att det skulle bli liksom ett bra långpass, men som sagt, det är inte att jag springer 5 mil på ett långpass annat, så att det är klart att det kändes lite extra, men ja, jag tror att det känns hyfsat idag, så att det tror jag ska gå bra till nästa helg också.
Och får vi se dig på Ultravasan?
Ja, kanske. Jag hade tänkt det först, men det kanske blir för många långlopp, för att jag ska köra 2 ultralopp till i den här Skyrunning-serien som är samma där jag sprang Transvulkania i maj. Så att, i och med att jag är ganska ny för ultralopp och långlopp, så vill jag inte springa alldeles för många på en säsong, så att det kanske blir för mycket med Ultravasan. Jag ska känna efter lite när jag närmar mig. För att, det har gått rätt bra på långloppen, men jag märker att det tar lång tid för mig att återhämta mig också, för att ja, jag är ju så inne i det när jag är just på den dagen liksom, och då kan jag svänga på, men som sagt, jag har inte en sån bra träningsbakgrund att jag återhämtar mig jättesnabbt, så att jag ska försöka balansera det så att det inte blir för många långlopp.
Jag ska vara hemma här och träna i 3 veckor, och sen åker jag köra lite smålopp, och sen åker jag ska köra mitt första Sky-lopp i Sky-serien i Dolomiterna den 15-16 juli. Så det blir kul och spännande. Ja, det ska vi se. Jag ska försöka hålla knät bra och kroppen bra, så det ska bli kul att komma dit, och det är så fint där, tror jag. Eller har jag sett på bilder, så det ska bli kul att se det i verkligheten. Och det finns 2 delar som jag ska köra, och då är det första delen är vertikal, och andra delen är ett skylopp som går 22 kilometer. Så det är liksom uppåt berg och ner för ett berg, typ. Alltså ja, det blir något nytt. Vi får se hur det går.
Ja. Och det är fler svenskar som ska åka ner.
Vi är 5 personer som åker. Jag vet inte alls vilka andra som ska med. Alltså jag är verkligen nybörjare på det här, så det får vi se hur det går. Så det ska bli kul.
Och hinderbana, kommer du fortsätta där?
Ja, serien börjar igen i september, och sen är det VM i oktober, så det är väl bara att, jag drog ju armbågen och led första tävlingen i London, så nu har det gått 7 veckor med liksom, jag har inte kunnat köra hinderbana liksom, men jag ska sätta igång och träna lite mer så här grepp och sånt. Det blir mest löpning, men jag måste få igång armbågen så att den inte går sönder igen till nästa tävling i alla fall.
Vad händer då?
Med armbågen? När jag drog armbågen ur led, så att den åkte ur leden liksom. Så det var ganska brutal skada faktiskt, mitt i tävlingen med ledning och sådär, början på säsongen. Så första loppet, så det var lite, nej, men jag har mycket att ta igen nu till att kunna vinna serien i år igen, och sen kunna försöka vinna VM också. Det var ju målet från början, och det är fortfarande målet att bli bäst i världen på hinderbana, men det blir tuffare i år än vad det skulle ha blivit, och jag hoppas att löpningen kommer rädda mig det här året.
Det som är kul för oss som följer er också. Ni överraskar ju.
Ja, alltså jag är sjukt imponerad av de som överraskar, typ som Ida nu. Jag trodde faktiskt inte du skulle vara så snabb på plattorna, alltså efter där du gjorde liksom ultran och den veckan på fjällmaraton där på helgen och så. Och så bara, nej, det var jag imponerad av. Eller jag var så förvånad också, imponerad. Typ.
Det var jag också.
Jag överraskade mig själv. Ja, vad fan tänkte jag, mamma. Det var det första jag tänkte när jag sprang. Det bara, undrar vad Ida är. Hon måste ju vara där framme. Det är helt omöjligt att hon, för jag låg ganska långt bak i början liksom. Och så bara, jävlar. Ja, det var grymt. Ha det så bra i Frankrike nu, eller vad det ska vara, Ida.
Ja, tack. Tack tillsammans.
Ja, verkligen. Stort lycka till.
Ja, tack.
Ha det gott.
Ja, okay. Tack.
Hej då.
Hej då.
Följ Joey och Ida på Instagram. Ge dem lite pepp och kärlek inför kommande utmaningar. Det är de väl värda. Och gå samtidigt gärna in och likea våra inlägg om ni ändå är igång. Det uppmuntrar oss alltid. Jag som producerat heter Agnete Dannenberg. Edvard Dannenberg har fixat musiken. Tack för att du lyssnar. Och fortsätt vara en springande medmänniska, så hörs vi.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.